Ja, jag ska hälsa från Barbara. Det är min fru. Hon har börjat jobba, så några söndagar jobbar hon så. Därför är hon inte här och inte heller barnen. Men hon hälsar så mycket. Och tack för att jag får vara här igen. Att jag fick förtroendet igen. Och som tack tänkte jag ta ett tacksamt ämne. Ett bra ämne. Och jag har tagit med två bilder som illustrerade I smell victory. Och den andra? Seger. På tyska då finns en underbar sång och texten lyder ungefär så här. Seger i Jesu namn, härliga segerkraft. Alla mörka krafter ger vika för hans styrka. Not som aldrig kan förstås, kraft som aldrig förgås. Ge oss seger i Jesu namn, härliga segerkraft. Och visst är det så, eller hur? När vi läser Bibeln så är den full av segrar. Och full om löften för segrar för oss. Och jag har tagit med några bibelverser som lovar oss segern. Då har vi Johannes evangeliet 16:33. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Alltså Jesus Kristus, vår Herre som är med oss, han har övervunnit denna världen med all sin ondska. Han är större än allt som finns. Vi finner också samma uttalande i den stora missionsbefallningen. Matteus evangeliet 28:8. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det finns med andra ord ingenting och ingen. Den första Korintherbrevet 15:54-55. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din ut? Det är härligt. Och eftersom Jesus har all makt läggs allt under hans fötter. Det har vi i Hebreerbrevet 2:8. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Alltså allting har lagts under Jesu fötter. Han står över allting som sker på denna jorden. Så den som vill kan tänka i alla fall ett halleluja här, tycker jag. Halleluja! Tack. Jesus, han som bor i oss, han har all makt och auktoritet i himlen och på jorden. Allt är kuvat under honom, allt är placerat under hans fötter. Han besegrade till och med döden, den starkaste kraften som vi har i denna skapade sfären. Den är kraft som är så oåterkallig, så slutgiltig för oss. Jesus besegrade den. Och hur ofta har vi inte redan hört det? Och tyvärr är det ju så att man vänjer sig vid det man hör väldigt ofta. Men vad synd det skulle vara om det inte ens skulle få oss att tänka halleluja när vi hör att Jesus har besegrat döden. Att Jesus har vunnit segern åt oss. Det är fantastiskt. Och eftersom Jesus har vunnit segern och eftersom allting är underordnat honom, är ingenting omöjligt för honom. Och om vi lever med honom är ingenting omöjligt för oss. I Markus evangeliet 10:27 då läser vi: Jesus såg på dem och sa det, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Amen. Ja? Allt är möjligt med Gud. Och i Markus evangeliet 9:28 då läser vi: allt är möjligt för den som tror. Vilket löfte vi har fått. Allt är möjligt för den som tror. alte möjligt, så vi kan till exempel bli fria, om vi tar Johannes evangeliet 8 och 36. Om ni sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Inte på låtsas. Vi kan bli fria från syndens makt. Vilket löfte, vilken Gud vi har. Och rent allmänt är ju Bibeln full av underbara berättelser om seger. Hur folket Israel uppstod till exempel, om vi tar det första. De två första kvinnor, de var ofruktbara, Sara och Rebecka. Så att det folket finns, det var en seger över ofruktbarhet. Senare har vi folket Israel som var i Egypten. De blev befriade genom Guds kraftfulla ingripande. Och att de sen kunde ta in det utlovade landet. De hade motståndare som var oövervinnliga, som var mycket starkare. Men med Guds hjälp så vann de. Och om vi fortsätter läsa Bibeln, domarens tid, gång på gång ser vi hur Gud ger segrar åt sitt folk. Hur Gud befriar dem i olika situationer. Och sen segern som vi redan har haft, Jesus som besegrar döden. Senare i Uppenbarelseboken läser vi om Guds seger som kommer att avsluta denna tidsålder. När han besegrar djävulen för alltid. Alltså Bibeln är ett vittnesbörd om Guds segrar. Och om de segrar som han ger oss människor som lever med honom. Som tror på honom. Visst är det ett bra ämne att predika om? Nej? Seger i Jesu namn. Ett liv med honom är ett liv där vi går från seger till. Men. Nej, det är en absolut sanning. Med Gud går vi från seger till seger. Det finns då ett men. När jag var pastor i Schweiz, då försökte jag lära min församling att det viktigaste ordet i Bibeln, det ordet och. Och. Vi vill gärna ha antingen eller. Men i Bibeln har vi väldigt, väldigt ofta och. Och så det är en obestridlig sanning att Gud är segerns Gud. Och att han ger oss människor seger om och om igen. Det är en sanning. Och samtidigt får jag då frågan, ja men om jag går från seger till seger, vad måste det finnas en seger över? En seger är ju per definition en slutgiltig framgång i strid, krig eller i en tävling. Alltså det måste finnas någonting som vi måste vinna segern över. Och i vårt fall betyder det i så fall att om jag går från seger till seger som kristen, betyder det också att jag går från kamp till kamp som kristen. Jag har inte bara de höjdpunkter. Jag har också de kamper. Och vilka kamp eller vilka strider kan det vara som vi möter som kristna? Och jag tycker den bästa möjligheten är att gå till samma bibel där vi hittar de segerberättelserna. Där hittar vi också utmaningarna, kamperna. Och för det mesta står de förresten på precis samma ställen som vi läser om segrarna. Fast vi väljer ofta att bara se segrarna. Eller bara tänka på dem. Men inte den kampen som var innan segern. Och jag redan nämnde grundandet av folket Israel. Alltså vi tar samma exempel som jag har nämnt innan. Det var en seger, ett folk uppstod. Men det var en seger över kroppar som inte gjorde vad de skulle göra. Kvinnorna kunde inte få barn. Så sjukdomar kan vara en av de kamper vi kan möta i denna världen. Att vår kropp inte gör det den ska. Det kan vara kroniska smärtan, det kan vara uppkomst av demens, att inte kunna bli gravid, att inte kunna bli far. Bara för att nämna några exempel. Det kan höra till vårt liv här på jorden. Eller vi har slaveri. Folket Israel i Egypten. Visst blev de befriat. Vilken seger. Men de var förslavade innan. Och vi kan vara förslavade av synd, av ett beroende. Och jag vet av egen erfarenhet vilken kamp det kan vara att vara beroende av någon substans eller någon grej. Eller om vi tar domarnas och kungarnas tid. Det är fantastiska böcker hur Gud hjälper sitt folk. Men han måste hjälpa dem för att deras livsomständigheter, de förändrades. Först till det sämre och sedan till det tragiska. Det var alltid fiender som vann över dem och så vidare. Så de hade en kamp. Och livsomständigheter i vårt liv, det kan vara oväntad arbetslöshet. Eller en bilolycka. Eller vi får möta hat på jobbet eller i skolan. Och det finns många andra exempel. Men livsomständigheter som är utmanande. Synden allmän kan vara en sådan kamp. Pengar, arrogans, stolthet, hela det sexuella området, otro eller att inte kunna lita på Gud. Och ja, otro kan även träffa oss kristna. Att det är svårt för oss att tro på Gud. Alltså kamperna som vi kan möta, de är väldigt olika. De är precis lika olika som vi människor är. Men kamp är en del av livet, även som kristen. Så bli aldrig kristen för att du tror att från och med nu har du ett bra liv utan svårigheter. Och det är något som vi som familj fick uppleva väldigt starkt första året efter att vi hade flyttat hit till Sverige. Vi flyttade hit för att Gud sa till oss att vi skulle flytta till Sverige. Och ändå var det första året här ett av de hårdaste i mitt liv. Jag har nog aldrig tidigare haft ett år där jag haft en så stor kamp om min tro. Som när jag flyttade hit. Så Sverige är farligt. Nej. Vi hade i början många situationer där vi inte visste vad skulle vi göra härnäst. Vad ska vi göra? Det verkade som om alla dörrar var stängda här i landet. Vi visste inte om vi skulle behöva flytta tillbaka till Schweiz. Och ja, det har mycket med det byråkratiska att göra. Och det kanske inte låter så spektakulärt för dig. Men för oss var det många, många frågor som uppstod. Vi var här, vi har kommit hit för att Gud ville. Och sen var alla dörrar stängda. Och nu? Har vi kanske hört fel? Har vi tagit fel väg? Var är du Gud? Varför hjälper du inte? Varför låter han oss gå in i väggen? Varför måste vi ta det här? Varför kryper han inte in? Han kan ju. Jag har predikat om det många gånger. Men varför gör han inte för oss? Ibland var vi som folket Israel som efter att de hade kommit ut i Egypten och svårigheterna kom. Då sa de, låt oss gå tillbaka. Egentligen var det ju mycket bättre där. Och för oss var det också mycket bättre. Vi flyttade hit från Schweiz. Vi hade regelbunden inkomst. Det var bra för oss egentligen. Det var ju bra där. Det är ett fint land. Och här i Sverige då kändes det som vi kämpade mot väderkvarnar. Har ni det ordspråket? Att kämpa mot väderkvarnar. En kamp som man inte kan vinna. Det är omöjligt. För det var en kamp som vi inte kunde påverka. Det var ingenting vi kunde göra, för jag kan inte ändra den svenska byråkratin. Nej, eller hur? Det är svårt. Det är ingenting jag kunde göra. Vi var helt utelämnade åt Gud att han skulle öppna dörrar. Och för min smak väntade han alldeles för länge med det. Alltså det var verkligen, det var en vecka innan vi skulle behöva flytta tillbaka till Schweiz. För att vi inte fick stanna längre här. Och då var det frågor. Vad ska vi göra om det inte fungerar? Om ingen dörr öppnas? Och för mig var det inte lätt att skaka av. Det var många sömnlösa nätter för mig. Ibland kunde jag knappt tro på Gud längre. Det fanns stunder där jag faktiskt hellre hade lämnat Gud för att vi flyttade hit på grund av honom. Han ville att vi skulle komma till Sverige. Och om han nu är så mäktigt och älskar mig och för mig, så varför utsätter han oss för sådana problem? Det var frågor som jag hade. För mig var det en svår tid. Och det var tanken att om det är så med Gud, att om jag gör det han vill och det blir bara svårare för mig, då är det kanske bättre att inte leva med Gud. Det var sådana tankar jag hade. Men i slutet var det så som Petrus sa i Bibeln, när Jesus frågade honom: vill du också lämna mig? Vart skulle jag annars gå om inte vara med Gud? Utan Gud finns det ännu mindre ett liv som är bra. Det har jag provat. Jag provade på en hel del. Men Gud var ändå bättre. Eller hur? Så jag stannade med Gud. Jag stannade hos Gud. Men det jag märkte då under det året var att min tro kanske inte var så stark som jag alltid trodde att den var. För det är väldigt lätt att vara en troshjälte när allting går på räls, som på räls. Då är det väldigt enkelt. Men jag märkte att tron ibland är svag. Och att det finns kamper i våra liv, även om vi är på väg med Gud. Om vi gör precis det Gud vill, kan det finnas kamper i våra liv. Det kan finnas strider som gör oss helt förtvivlade. Det är också faktiskt människor i Bibeln som upplevde det. Psalteren 42, vers 6, då skriver han: varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Alltså det finns dessa känslor även hos Guds män och kvinnor. Men hur kan vi hantera det nu? Vi har åt ena sidan går vi från seger till seger. Samtidigt har vi kamper som pressar oss till våra gränser. Där vi inte vet hur vi ska kunna fortsätta. Tider när vi inte ser något av dessa segrar och vi inte känner av att Gud är med oss. Och här är det ett viktigt steg för mig att tänka på ordet och. Vi ser bara, eller ofta väljer vi att bara se en sida av myntet. Vi ser löftena, vi ser löftena om segrarna, och då tror vi, åtminstone under medveten, att det är så ett liv för en kristen är. Vi liksom flyger som en fågel på, vad heter det, uppvinder, som man säger. Måsarna äter, de bara glider där på luften. De behöver inte komma ner. De bara glider där på vinden. Och att vi tror att det är så ett liv som kristen är. Från höjdpunkt till höjdpunkt bara fortsätter vi där uppe någonstans. Och underbart liv. Och om det uppstår svårigheter då, ja, då är det bara små saker. Du vet, inget riktigt jobbigt. Och om det, ja, då ber vi bara en bön och kastar ut det, och sen är allting bra igen. Är det inte så vi ibland tror? Vi har ju läst. Ingenting är omöjligt. Kanske överdriver jag lite. Men jag upplevde fler än en gång hos kristna att det är så vi tänker. Att jag är kristen och jag ber och Gud hjälper. Och det som stör mig försvinner. Och till viss del är det ju också biblisk. Det är ju saken. Men som sagt, det finns ofta fler aspekter än bara en sida. Vad säger Jesus själv? Vi har haft det redan i Johannes evangeliet 16:33. I världen får ni lida. Det säger Jesus själv. Vi får lida. Men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Vilket löfte vi har. Men också, det är också så underbart härlig, ärlig om oss människor. På tyska låter den versen nämligen att i världen är ni rädda, men var frimodiga. Så Jesus själv säger att jag vet att ni kommer få lida, jag vet att ni kommer att vara rädda. Jesus vet att vi inte alltid är dessa troshjältar som står överallt och har kraft i överflöd. Han har, inte vi. Vi har redan läst i psalteren. Guds män kan vara desperata. Så det är mänskligt att känna så. Och i Hebreerbrevet 2, vers 8, vi har också läst den versen. Alltså det var den delen i alla fall vi läste. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Det är så, jag tror, eller skulle gissa, att det är så vi känner den versen. Men det är faktiskt inte hela versen. Jag vet faktiskt inte varför vi alltid utelämnar den sista delen. Ska vi läsa den helt? Alltså det är samma översättning. Jag har inte ändrat något. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom, utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Det är en sanning att allting är lagt under Jesu fötter. Men det är lika sant att än ser vi det kanske inte varje gång. Än ser vi det inte hela tiden. Vi har ju också andra verser att finen går omkring som ett rytande lejon. Det låter inte som en fridfull plats att leva i. Alltså för mig betyder det att problem, svårigheter, prövningar och kamp hör också till denna tidsålder. Och det gäller även sådana grejer som rör vårt innersta. Liksom kärnan av vår tron. Att det kan bli utmanande där. De tillfällen i livet när allt vi kan göra är att gråta. Att vi vill ge upp, vill fly. Tiden när vi tvivlar på Gud, åtminstone på hans löften. Det sköna är att det kommer en tid då vi inte kommer uppleva det. Det kommer till 100%. Men vi är inte där än. Tyvärr. Men det kommer. Så hur ska vi då leva eller hantera det? Och ett av de viktigaste stegen för mig, det var att vara fullständigt ärligt mot Gud. Jag upplevde ibland hos kristna, och jag var kanske själv en som trodde så, att liksom, man måste be på ett kristet sätt. Man måste liksom akta sig lite vad man säger för att det ska vara kristet när jag snackar med Gud. Men för mig fanns det många böner i den hårda tiden som jag vill tro, hjälp min otro. Det låter fortfarande bibliskt, eller hur? Jag bad också att jag är desperat, jag är rädd. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har ingen utväg, ingen idé vilket steg vi kan göra eller ta. Jag sa till Gud att jag kan inte längre. Jag har inga krafter kvar. Jag har inte ens krafter till att tro längre. Jag frågade Gud, varför lämnade du mig? Var är du? Varför griper du inte in? Och sådana böner kanske inte det mest kristna sättet att snacka. Men för mig var det en hjälp att kunna vara ärlig inför Gud. Och jag tror det är någonting som hjälper oss alla. Att vara helt ärlig inför Gud. Och ingen fara, Gud kan uthärda det. Han tål det. För vet du vad? Han vet det redan. Han känner redan dina innersta tankar, dina innersta känslor. Han vet vad som försiggår i dig. Så att uttala det, det är en hjälp för dig att kunna hantera det. Men det viktiga är att säg det inte bara liksom till väggen eller bara till dina kompisar, utan berätta det för Gud. Låt honom veta. Kom till honom som du är. En annan punkt som hjälper mig att umgås med det hela, det är bröder och syskon i tron. Nu är det inte så att alla behöver veta allt. Alltså jag måste inte stå här varje söndag och öppna upp mitt allra innersta varenda gång. Men se till att du har syskon som står i tron, som du öppnar upp till. Som du kan öppna upp till. För mig till exempel var det min familj en så otroligt stor hjälp. Alltså min fru, men även mina föräldrar. Att jag kunde tala till dem från djupet av mitt hjärta. även det som inte var så kristet. Det hjälpte. Och att de bad för mig när jag inte längre hade kraften att be. Det kan finnas en sån situation. När jag bara kunde sucka inför Gud. Men de bad. De satte ord på det. De bad mig. Se till att ha sådana människor omkring dig. Och om det är på distans på telefon, det gör ingenting. Gud är överallt på samma tid. Ja. Gud är på båda på. Tack. Gud är överallt samtidigt. Nu stämmer det. Så även om det är över telefon. Men se till att ha människor som står i tron. Som du kan öppna upp till. Och också viktigt, ge dessa människor rätten att tala in i ditt liv. Det är väldigt viktigt. De borde inte bara hålla med om allt. Jag har haft sådana samtal där min kompis hon håller med mig. Så fantastiskt, men det är fel ändå. Liksom. Ibland tror vi att vara där för någon är att bara uppmuntra honom och kanske till och med uppmuntra att ge efter för frestelsen till exempel. Att där liksom vara en bra kompis, att bara stötta honom eller henne i allt. Men de ska lyssna, de ska ha förståelse, de ska ha empati. Men sen ska de också hjälpa till att visa den rätta vägen igen. För mig var det till exempel när jag sa att kanske betyder Guds kärlek att han vill att vi skulle misslyckas. Då sa mina föräldrar, det är en hård tid. Men nej, Gud är inte sånt. Gud är inte så falsk att han liksom lyfter upp dig för att låta dig falla. Det är inte Gud. De sa också att Gud är för dig. Och han kommer ingripa vid rätt tidpunkt. Eller hur? Tack. Det är en stor hjälp. Så ge dessa människor som du öppnar upp till också rätt att de kan tala in i ditt liv. Och sen nästa punkt är att kom ihåg. Och ofta just när du har det svårt är det kanske mer att bli påmint. Med kärlek och med förståelse om löftena vi har. Vi har ju löftena om segrarna. Vi har ju dem av en anledning. Och det är för att vi behöver dem. Vi behöver löftena. Vi måste ha beskrivning om Guds storhet och hans härlighet. Så att när allting verkar rasa runt omkring oss. Att vi har någonting att hålla fast vid. Så att vi har någonting att gå tillbaka till. Men det finns löften om att Gud är där. Om att Gud kan hjälpa. Om att Gud är större. När vi vill ge upp kampen och tror kanske att Gud till och med är illvilligt, då har vi löftena, då har vi beskrivningen om vem Jesus och vem Gud är. Vi kan också påminna oss själva, som du skriver dagbok, ta fram den i hårda tiderna och läs igen vad Gud redan har gjort i ditt liv. Hur han har hjälpt dig. Hur var det när jag blev frälst? Hur var det sist när jag var sjuk och Gud helade mig? Eller hur var det när jag inte visste vad jag skulle göra och det kom någon och sa, jag har lösningen. Kom ihåg vad Gud har gjort. Det hjälper dig i de svåra tider som kommer. I psalm 103 står det ju, själen glöm inte vad gott han har gjort i ditt liv. Sen är det väl bara att inte ge upp. Håll fast, fortsätt. Det kommer att bli bättre. Släpp inte taget på Gud. Och även om du dör. Vänta Gud. Men det är egentligen det bästa. Inte att jag vill dö. Men ändå vill jag egentligen. Men jag vill inte dö. Men Jesus kan väl komma tillbaka nu. Då är vi med honom utan att dö. Det är lösningen. Det tar vi. Bara en liten annan tanke om svårigheter som vi kan möta i vårt liv. Jag kommer inte säga mycket till det. Men det är Hebreerbrevet 12:4-8. Än har ni inte gjort motstånd ända till blod i er kamp mot synden. Och ni har glömt uppmaningen som talar till er som söner. Min son, förakta inte Herrens fostran och tappa inte modet när han tuktar dig. För den Herren älskar tuktar han, och han aggar vår son han har kär. Därför är fostran som ni får utstå lidande. Gud behandlar er som sina söner. Vilken son blir inte fostrad av sin far? Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner. Jag vet, idén är inte så lätt att acceptera för oss kristna idag. Och det är också en aspekt som kan bli väldigt fel när man använder det på fel sätt. Men det kan finnas svårigheter, strider i våra liv som kommer direkt från Gud för att uppfostra oss. Definitivt inte allting. Det finns lidande, det finns hemska saker som har ingenting med uppfostran från Guds sida att göra. Okay? Men det kan vara så att vissa svårigheter i våra liv kan komma direkt från Gud för att fostra oss. Och till sist, när du har hållit fast, när du har varit ärlig, be och låt andra be för dig och dina omständigheter. För har vi löften om segrar? Har vi löften om segrar? Ja. Så de ska vi hålla fast vid. Och Gud kommer ingripa i sin tid. Det kan vara med mirakel, det kan vara med ändrade omständigheter. Men han kommer ingripa. Och därför resten den sista punkten. Hur ser segrarna ut i våra liv? Och jag tror här har vi också en punkt som ibland blir lite missförstått hos kristna. Alltså kanske är en seger att Gud ändrar våra omständigheter. Det är väl det vi mest tänker på. Att vi blir helade. Eller att vi får en utväg som vi själva inte har tänkt på innan. Att den bara dyker upp till exempel. Eller Gud griper in på något övernaturligt sätt. Det kan hända. Och det händer ofta. För Gud är ingenting omöjligt. Han är segrarnas Gud. Du kanske också upplever seger över synd. Att du blir fri från en synd. Det var någonting jag fick uppleva. Gud kan. Och sen finns det en sorts seger som vi tror jag inte ofta tänker på. Och som kanske är egentligen den viktigaste segern. Det är en seger över vår karaktär. En seger över oss själva. Till exempel det första året där jag fick lita på Gud. Det var också ett år där jag väldigt mycket fick lära mig att inte lita på pengar. Inte på Gud. För när vi kom hit, jag hade inget jobb i början. Hittade inget jobb i början, så pengarna bara dalade hela tiden. Det händer, eller hur, när man inte känner. Ja. Men det var för mig, och jag trodde inte att pengarna var så viktiga för mig. Men jag märkte hur jag litade på pengarna, inte på Gud. Att Gud skulle kunna hjälpa. Så i början var det, alltså vi är fortfarande inte rika. Jag jobbar för Nibe, de betalar inte så det är väldigt bra. Men jag fick lära mig att inte lita på pengarna, utan att Gud är större. Och Gud kan försörja ändå. Så jag är fortfarande inte rik. Omständigheterna är inte riktigt lika, inte helt bra om man så vill. Men jag fick vinna en seger över mig själv. Delvis. Jag märker att jag fortfarande har mycket att lära mig i det området. Men en seger kan också vara att vi som människor förändras. Det kan vara att vi blir mer tålmodigt. Att vi blir mildare mot människor runt omkring oss. Vi är inte så hårda längre med Bibelns sanningar. Det kan vara att vi är mer barmhärtiga eller vad som helst. Och det kan hända utan att svårigheterna försvinner. Kanske kan vi lära oss någonting om oss själva när vi är sjuka och sjukdomen inte försvinner. Bara som ett exempel. Vi kanske inte alltid ser det som en seger. Men jag tror det är den viktigaste segern. För Bibeln talar väldigt ofta om att vi ska bli lika Gud. Att vi ska bli förändrade i hans avbild. Och då är det viktigt att vi, våra hjärtor, vårt sätt att tänka, det förändras. Det står förresten i Romarbrevet 8:29 att vi ska bli förändrade i Jesu avbild. Jag tror att vi kan vinna de största segrarna även om omständigheterna förblir svåra. Så jag tror helt och hållet på att som kristen går vi från seger till seger. Något annat skulle inte vara rätt med en Gud som står över allt och som har all makt. Han är segrarnas Gud. Om vi lever med honom, då går vi från seger till seger. Det är bara kanske så att den seger är annorlunda än vad vi tror. Eller än vad vi önskar att en seger skulle se ut som. För att en del av sanningen om livet på denna jorden är att det finns omständigheter och tider över vilka det måste finnas seger. Det finns kamper. Det är den här livets strider. Men om vi lever med Jesus kommer vi även i svårigheterna att se segrarna. Antingen över svårigheter att de försvinner. Eller i svårigheterna att Gud ger segrar över oss själva så att vi, våra tankar, våra hjärtor blir förändrade. När vi förvandlas till Guds avbild. Och det underbara är, för det mesta händer ju både och, förr eller senare. Kan vi få den sista bilden? Tack. Förr eller senare ser vi att som kristen går vi från seger till seger. Amen. Gud, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för alla löften vi har, för allt vi ser, hur du är möjligheternas Gud, att du kan, att du är större, att du är mäktigare än allt som vi kan möta. Jag tackar dig också för din ärlighet mot oss själva så att vi vet att vi är människor som lever med en härlig Gud men fortfarande på denna jord. Så jag ber dig att du hjälper oss att rikta blicken mot dig, gå med dig, håll fast vid dig i goda och onda tider. Jag ber dig att du låter oss se segrarna över omständigheter men också över oss själva när vi blir mer lik dig. Tack för vägen du går med oss. Tack för ditt tålamod. Och tack för att du verkar än idag. Amen.